Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Pratbart. Och idag så ska vi prata om en intressant bok som är rätt ny som heter 179 år av ensamhet. En både spännande och lite skrämmande bok också. Med oss idag har vi författarna till boken. Vi har Jenny Glantz med oss och Linda Portnoff. Jättekul att ni kunde vara med. Det ska bli väldigt spännande att få höra lite mer om boken och det som står och berättas om i boken. Men innan vi drar igång så tänkte jag be er att presentera er lite kort. Vill du börja, Jenny?
Ja, det är jättekul att vara här också, vill jag säga först. Men jag heter då Jenny Glantz och är forskare vid Handelshögskolan. Och min forskning rör egentligen organisation och ledarskap. Och sen så har jag specialiserat mig in mot kulturindustrier och organisering inom dem. Så att jag har hållit på mycket med film och kvalitetsbegreppet där och smak och så vidare. Och sen så har jag hållit på med mode och design och nu med parfym. Så att det är liksom mitt område. Men sen så har jag också hållit på en hel del med genus och organisation. Så att, det här var inte ett helt främmande område för mig. Och sen har jag jobbat på Handels som programansvarig för Executive MBA. Både i general management och i globalisering i 8 år. Mm. Så det är lite min bakgrund.
Mm. Och Linda, vem är du?
Ja, jag har också arbetat på Handels på 2000-talet. Vilket för övrigt var ett av kriterierna som vi satte upp när vi bjöd in författare till boken. Vi är författare, vi är också redaktörer ska jag säga. Och sen så har vi då 8 andra skribenter. Som har varit eller är forskare och lärare på Handels under 2000-talet. Och där blev jag klar med min doktorsavhandling 2008. Den handlar om styrning i musikbranschen. Så jag är också insnöad på kulturbranscherna. Tycker det är spännande med den här att skapa både kulturella värden och samtidigt inom ekonomiska ramar eller ekonomiska värden samtidigt. Just nu så driver jag ett forskningsprojekt där på deltid och är också ansvarig för en intresseorganisation som heter Musik Sverige. Mm. Så det är min bakgrund. Mm.
Spännande. Mm. Och den här boken som sagt, precis som du sa Linda, är det flera skribenter som har varit med och skrivit. Och det är kvinnor som har sin bakgrund eller karriärbakgrund på olika sätt inom Handels. Alla är inte på Handels idag, utan det är lite blandat bland de som är med i boken. Mm. Men det är det som är den röda tråden, att man har haft några år på Handels.
Mm. Ganska många år, för det är 179 år tillsammans.
Ja, precis. Men då, första frågan jag måste ställa är ju, varför skrev ni den här boken? Vad var det som inspirerade er att skriva boken? Vad var liksom...
Det var ju det skriande behovet av att faktiskt synliggöra en problematik som vi hade upplevt över många år. Och när vi började prata om det här så råkade det vara just den 8 mars faktiskt förra året.
Internationella kvinnodagen för de som inte har koll på det datumet.
Ja, men det är ju ingen som inte har koll på det. Och tanken var då att fånga upp berättelser ur olika perspektiv men från samma arbetsplats. Och ämnet är då förstås en brist på jämställdhet och möjligheter till att göra karriär och utvecklas i sitt arbete.
Ja, för man kan ju säga att det som var själva liksom, grunden i boken var så här, vad tar man sig till när möjligheterna att göra karriär är så pyttesmå för kvinnor? Mm. Till saken har ju då att om man tittar på statistiken på just Handels vid det tillfället så var 32 av 35 professorer män. Och så ser det ju ut på massa håll i näringslivet med, om man översätter det till vanliga chefer och så. Mm. Och då tänkte vi, det här är ju ändå ett väldigt allmänt problem. Och varför pratar ingen om det här? För det känns ändå som att den här frågan om varför det är så få kvinnor på toppnivå, att den har hamnat lite i skymundan. Så vi tänkte så här med vår akademiska frihet, att vi ändå kan använda den lite. För det ska ju på en högskola, ska man ju kunna diskutera och vända och vrida på saker och ting. Och man måste ju våga också vara kritisk mot den egna arbetsplatsen. Så att då tänkte vi att det här kan ju vara ett intressant perspektiv. Mm. Att få personliga berättelser just om det här, hur man agerar.
Ja, och sen så både Jenny och jag, vi gillar ju att skriva och vi gillar att läsa och vi tycker om boken. Och just boken som format kan ju utveckla det här på ett jättebra sätt om man tänker som ett komplement till en siffra som säger att över 90% är män som har möjligheter här. Och att levandegöra och få just en djupare förståelse för sånt som kan vara lite svårare kanske att sätta fingret på. Men vad är problemet? För det handlar just om att det ligger väldigt mycket i en kultur och outtalade värderingar och hur man gör här, om ni förstår vad jag menar. Mm. Och det är ju det som faktiskt kan komma fram genom berättelser och då en efter en 10 röster som beskriver just hur man själv har agerat i olika situationer som har varit problematiska eller svåra eller jobbiga. Eller. Mm.
Mm. Och där är ju också tidsperspektivet viktigt, för en del, eller det har vi märkt nu lite så här, apropå mottagandet, så har ju en del sagt sig, ja men det där var ju förr, så var det ju tidigare. Men det är just tidsperspektivet som är intressant, för om man, så är det ju på jättemånga rekryteringsärenden och så, att man tittar så här och säger så här, ja men de här männen verkar vara mycket duktigare eller mycket mer kompetenta än kvinnor. Och då kanske man bara tittar på exakt vad de har för meriter just nu. Och nu säger jag inte att det alltid är så, att, för så är det verkligen inte heller. Men går man tillbaka ett antal år och tittar lite på vad de har haft för möjligheter och hur de har liksom fångats upp i organisationen. Vem som blivit sedd, vem som fått ytterligare utvecklingsmöjligheter och sådär. Det är ju det stora problemet egentligen, att kvinnor blir väldigt osynliggjorda. Och därför behöver man det där tidsperspektivet för att verkligen synliggöra vad som händer redan från
början.
Ja,
precis. Och det där är så himla intressant. Jag kan ju dra paralleller till, jag berättar också i mitt kapitel om att jag under den här tiden, som en strategi kan man säga egentligen, drog igång och startade ett band och gjorde andra saker där jag kunde finna liksom, nu höll jag på att säga, lycka och meningsfullhet. Och, nej men alltså ha kul. Mm. För att mycket var tungt på jobbet med avhandlingen och undervisning och så vidare. Och just det här med tidsperspektivet och möjligheten att få bli bättre och få erfarenheter. Till exempel att kanske få spela live eller liksom när mediokra killar får möjligheter att hoppa upp på en scen och då en gång ger nästa gång och så liksom, har man spelat 10 gånger, då är det klart att den killen är kanske bättre på scenen än jag, om jag aldrig ens fick komma upp på scenen och ta en enda ton. Liksom. Mm. Och det handlar just om det, att det är därför tidsperspektivet och möjligheten att utvecklas. Liksom. Mm. Det är inte lika villkor för män och kvinnor på det sättet.
Men det är intressant tycker jag, för att de som faktiskt har varit med och skrivit i boken, det är ju personer som har varit med på Handelshögskolan nu, alltså i nutid. Det är inte personer som skriver om sina erfarenheter på 70-80-talet eller så, utan hur valde ni vilka som skulle vara med, eller hur gick det till? Skickade ni ut en förfrågan och hur mottogs det? Blev du nyfiken på?
Ja, alltså det här är ju en helt så här oakademisk bok, så det är ju absolut ingen forskningsrapport, utan vi bara tänkte så här, det här måste vara lustfyllt, för vi skulle göra det som redaktörer, skulle vi jobba med det här på helger och liksom kvällar och så här, så att det var ju helt utanför vårt ordinarie arbete, och då tänkte vi så här, men det måste bara bli så här lustfyllt, så att de som är med verkligen känner att de kan skriva bra texter och att vi har förtroende för dem att skriva bra texter. För det är ju inte alla forskare som är vana vid att skriva med personligt anslag och så. Så att det var ju väldigt viktigt. Så att vi hade ju liksom inte, vi har aldrig gjort några anspråk på att vara representativa, att ha en från den avdelningen eller så här, en i den åldern och en annan i den åldern. Så här, utan det finns inga sådana, utan vi skickade ut det till folk som vi kände till på Handels, och sen så fick det ju ringa på vattnet så att det blev liksom ännu fler som tillkom. Men sen var det bara först till kvarn. De som verkligen tände på idén snabbt.
Och så formulerade vi ju också oss i mejlet.
Ja.
Och då fick vi ju liksom, då blev vi fulltecknade direkt. Alla svarade ju så här, jag är med, jag vill gärna skriva.
Och det var ju ändå vi väldigt förvånade. Ja. Vi hade tänkt så här, oh, herregud, det här kanske ändå, de behöver bolla och med oss och med varandra. Så vi hade ju gett dem så här 2 månaders betänketid. Ja. Men dagen efter, 11:00 var vi ju helt fulltecknade. Så det var ändå helt över förväntan. Ja.
Det är ju jätteintressant. Ja. Vad var liksom den spontana reaktionen från dem då? Vad svarade de när de fick höra om er?
Ja, men det var ju alltså dubbla, både tack för möjligheten ungefär, samtidigt jobbigt och liksom för nu att gå in i den och att blotta sig och att faktiskt liksom skriva hur det är och vad man har råkat ut för, och det kan ju vara svårt och riskfyllt. Det kom ju också upp från många att ja, men vad kan jag förlora? Då kanske det inte är chans på professorsgraden ever. Liksom. Men samtidigt hade de nog i bakhuvudet, men det är ju inte en chans ändå. Så att nu ska jag banne mig tala om vad, för det
finns
inte är det.
Att förlora.
Ja, men lite så. Mm.
Så ja, för det var också ändå ganska många som var så här, åh, men vilket roligt projekt. Som var verkligen så här bara glada i att få skriva av sig. Och väl hade det där att vi måste göra något motstånd på något sätt. Liksom. Men sen så var det ju också bland de som inte ville vara med. Så var det ju ganska många ändå som var rädda som uttryckte det i mejlen. Liksom menade på att någon skulle kunna komma och ifrågasätta deras upplevelse av situationer och så. Och sen fanns det ju säkert sådana som inte hörde någonting från. Så jag menar, som var ganska likgiltiga inför hela grejen kanske. Och vissa misstyckte kanske.
Vad var reaktionen i ledningen och liksom på Handelshögskolan, de som inte var med i själva bokprojektet? Fick ni några reaktioner när det uppdagades att ni höll på att skriva den här boken? Och vad fick ni för respons innan den kom? Så att, vad var reaktionen?
Jag vet inte. De pratade ju en del om att det antagligen skulle bli en stor grej i media, kommer jag ihåg. Men, och att de liksom förberedde sig inför det. Men det var väl ändå ganska tyst. Jag menar, det var inte så många som visste om exakt.
Nej, och det blev ju sommar. Alltså, vi drog igång i mars och där. Och sen så många skrev väl över sommaren. Och då så var vi ju inte där helt enkelt. Så vi hade ju inga kontakter med några på skolan.
Och sen på hösten, jag menar, den var ju inte ute, det var ju mest bara, ganska länge bara vi som redaktörer som hade koll på alla texter. Och sen var det ju alla författare så småningom. Men jag menar, det var ju inte förrän vid jul kanske.
Nej.
Författarna hade läst alla texter, varandras texter liksom.
Ja, precis.
För vi var så noga med att folk inte skulle prata för mycket med varandra, så att man fick liksom olika röster och olika tonalitet i texterna. Men sen... Sen fanns det ju såklart en oro precis när boken skulle lanseras.
Ja.
Det var det ju. Mm. Bland ledningen och så. Absolut.
Mm. Och sen, vad hände sen när den väl kom ut? Sen då? Blev bilden annorlunda? Den här nervositeten och oron. Har den liksom skapat någon ringa på vattnet i någon diskussion kring hur kvinnor har det?
Jag är nyfiken på.
Ja. Vad har hänt?
Men alltså, jag tycker det är ju kanske också för att vi är mitt inne i det. Men jag tycker att vi har varit överallt i media. Mm. Vi har ju gjort radio och tv och tidningar. Och det har ju verkligen liksom den uppbackningen. Mm. Och det hade vi väl på känn. Liksom, att det här, media är intresserad av de här frågorna. Och här kommer vi, det kommer liksom... få en effekt. Mm. Och reaktionen från handelsledning på det har ju varit att till slut i alla fall att helt omfamna det här och som rektorn har sagt några gånger att han känner sig stolt över att det här är gjort och att det visar på att det är högt i tak och att det är viktiga frågor att arbeta med. Och sen har vi också träffat skolans ledning och pratat om det här. Och det är ju hela syftet med boken, att vi vill påverka och få till en förändring. Inte bara på Handelshögskolan eller egentligen i samhället i stort.
Men jag menar, det har ju varit lite dubbla budskap, det får man ju ändå tillstå. Alltså, det har ju varit mycket rädsla. Och liksom, från början så kunde de säga så här, men vi ska försöka motverka att liknande incidenter inträffar igen. Och det, där tycker jag väl vi att det ändå är ganska uppenbart att det är en kultur vi
ja, det är inte målar
fram.
Incidenter.
Nej, för det känns väldigt deppigt och trivialiserande. Men så att det har ju varit liksom dubbla budskap, tycker jag.
Det, och det som det, jag tycker det enda som blir intressant är att se vad som faktiskt händer.
Ja.
Det är ju det.
Ja.
Därför att Handelshögskolans rektor köpte in en bok till alla anställda, så alla har möjligheten att läsa det här och tror jag också kommer göra det i väldigt hög utsträckning. Så jag är nyfiken på vad man gör när man läser det här, om man liksom, hur man agerar på informationen i boken.
Ja, för det känns som att jag då som inte ens är där och har läst boken, det här som du säger, det här med att det är vissa incidenter ska försöka motverkas, att det är tydligt att det är en kultur vi pratar om och inte enskilda händelser eller en persons upplevelse, för det är ju verkligen röda trådar med väldigt snarlika incidenter då hela tiden under en lång period. Och det säger sig självt då, som ni sa, att 32 av 36 om det är nu då, professorer är män. Det är ju inte en slump, naturligtvis. Och sen också...
Eller 33 av 36 är 33. Egentligen. För att nu har det blivit en till man. Ja.
33 av 36. Men jag tyckte det var intressant. Det är väldigt intressant för att de här olika berättelserna skiljer sig ändå. Alltså alla har ju lite olika berättelser. Det är inte så att det är samma story från alla författare överhuvudtaget. Och då tänker jag lite grann på Linn Leopolds kapitel. Som egentligen enda som inte, om man får säga, ser nordisk ut för att hon är adopterad från Korea ursprungligen. Och hennes upplevelse som liksom blev nästan dubbelt upp på något sätt. Inte bara att hon är kvinna, men hon ser annorlunda ut också, sticker ut. För jag tänker mångfald överlag, hur ser det ut? När man inte bara tittar på könsfördelningen som är ju väldigt ensidig. I övrigt, liksom man ser mångfald på det stora och all andra perspektiv. Hur ser det ut där på...
Jag vet att jag tittade lite på det innan vi drog igång så där, bara för att vi om man tittar på, alltså det finns ju nu tittar vi bara på de som är anställda liksom, eller de som är fakulteter, det som man kallar, man tillhör arbetsplatsen i Handelshögskolan, inte bland studenter, för där tror jag det kanske ser lite annorlunda ut. Men det finns ju någon slags internationalism. Det finns ju en del forskare som kommer från USA, från Kina, från Italien. Men det är inte så att det speglar en mångfald i samhället. Liksom. Så att om man tänker på mångfald som diskrimineringsgrund eller liksom, icke-vita personer, som om man tänker att den typen av diskriminering som finns i det svenska samhället idag, den representationen finns ju inte på arbetsplatsen, utan de som kommer och har en annan bakgrund är ju snarare från elithögskolor i andra länder då, som att de har gått till USA eller får fina skolor i Europa och sådär. Så att det är ju inte
det är inte riktigt
samma sak.
Det
Nej. Precis. Så där är ett jätteproblem på Handels med. Men som sagt, just nu finns det ju inte tillräckligt. Man hoppas ju att det kommer komma en sån bok så småningom, som en uppföljare på den här boken kanske, där några med icke-vit bakgrund kan berätta om sina erfarenheter på Handelshögskolan. Men där är vi ju inte nu, för de finns ju inte där.
Ja, det är ju helt intressant. Och det är ju återigen, det speglar en kultur. Och jag och Helena då, som brinner för värderingar och kultur, som är det vi jobbar med på dagarna när vi inte spelar in spännande poddavsnitt, ser ju väldigt mycket på de här mönstren som finns i olika organisationer. Och det var ni inne på tidigare, att det här är, nu är det Handelshögskolan i Stockholm som står som exempel för detta, men det här finns ju på jättemånga platser där det är många mentala övertygelser som ligger till grund för en attityd gentemot en viss grupp, ofta kvinnor, om man ska generalisera, eller etnicitet, annan icke-europeisk bakgrund och så vidare, som präglar så mycket av de beslut som tas. Men att man oftast är ganska omedveten, att det inte alltid heller att det är ett medvetet sållande, utan att det på något sätt, det är någon övertygelse som sitter ganska djupt rotat, med någon värdering som sitter djupt rotat, som man kanske då, om man ska generalisera, är kanske en medelålders man som sitter på mycket beslutsfattande positioner, inte är medveten om att det är det filtret man tar sina beslut igenom. Då tänker jag också att när man ändå har en miljö där det finns många unga personer som det finns på Handelshögskolan. Mm. Alltså personer som står i startskottet för sin utbildning eller sin akademiska karriär eller någon annan karriär. Hur pass mycket pratas det om med dem som ändå befinner sig liksom i den här byggnaden, den här anrika byggnaden och i de här utbildningarna som är både populära och anses ju vara väldigt bra och fina på olika sätt? Kring de här frågorna längre ner liksom till studenterna. Är det här ett samtal som förs med de yngre?
Jag tror det. Jag tycker att det är liksom lite intressant och en del av problematiken. Att man pratar med studenterna, man fokuserar på och vill snappa upp. Och man vill ju vara modern och relevant och ha örat mot marken och allt sånt där. Men ändå, sen när det kommer då till liksom de som arbetar där. Då är inte det... Alltså det sker inte på samma sätt med samma medvetenhet, utan då är det väldigt konservativt och man gör som man alltid har gjort. Och det är normer som styr som kommer ifrån förr i tiden. Liksom. Mm.
Det händer någonting, någon sorts skifte som sker.
Ja, men som att det är nästan frikopplat liksom det här med att det ska vara modernt såklart och studenterna och spegla samhället. Och liksom, men sen som att det är en sak och sen, men som arbetsplats så är det inte lika medvetet.
Mm. Nej. Och det där tror jag har att göra med. Men det är liksom samma problematik egentligen som när man ibland pratar om jämställdhet i samhället i stort. Och säger så här, nej men vi måste börja med dagis. Det är ju där, det är där allting börjar. Men det är ju liksom väldigt lätt att skjuta problemet till det. Men kön är ju någonting som görs hela tiden. Och det behöver man ju agera på i alla olika forum. Och så jag tror att det är väldigt, för det blir mycket, mycket mer okänsligt på ett ställe som Handelshögskolan att börja med studenter, precis som Linda säger. Mm. Det är liksom, där kan man ju prata om att man ska ligga rätt i tiden och så. Och det finns också en mångfaldskoordinator och det är ju jättebra. Men, och de har ju uppenbarligen problem, det var ju en sån här sexismskandal i kåren i höstas som var 100 gånger värre än när jag gick på Handels. Men det finns massvis av problem där med. Men vi har ju verkligen fokuserat på Handels som arbetsplats. Och där är det ju inte så många som vill tillstå. Alltså, de åtgärder man vidtar är ju ofta så här. Ja, men vi ska öka medvetenheten i klassrummet. Och det blir återigen gentemot studenter. Inte det som sker liksom, ja, i den här akademiska karriären. Som är, där det är mycket, mycket mer subtilt. Det är inte så... Det är inte tal om direkt diskriminering. Så att det handlar ju inte så mycket om liksom lönediskriminering eller en exakt befordran. Utan just den här kulturen och mönstren. Som just vem som blir sedd. Vem som blir bestraffad. Mm. För det framkommer ju ganska mycket i vårt material. Så att kvinnor ibland blir bestraffade för att de samarbetar med andra kvinnor. Mm. Eller liksom... Ja, blir ifrågasatta och anses ha mindre generell kunskap och sådär. Så det är en massa andra sådana aspekter som är mycket svårare att komma åt helt enkelt.
Mm. Min reflektion är att alltså, kultur är ju en process som tar väldigt lång tid. Och har man haft samma typ av beteendemönster, är det samma typ av värderingar som har promotats, så sätter det sig väldigt hårt. Mm. I människors huvuden helt enkelt. Och då kanske det inte spelar så stor roll om man har det här samtalet när man, bland studenterna. Mm. För att när man väl kommer till den miljö där du är anställd och har det som yrke, så då är det ny kultur som skapas där. Och det förutsätter att man har samtal. Mm. Att man pratar om det här. Och man ska vända på perspektivet då. Hur ser ni på lösningen? Hur får man till den här typen av samtal? Ni har ju presenterat en lösning tycker jag. Mm. Bara genom att modigt, öppet, transparent, sårbart skriva de här historierna. Det är ju fantastiskt. Otroligt inspirerande. Och provocerande.
Ja.
Men det är ju också en plattform för samtal. Ja. När man kan prata utifrån och man kan ha olika perspektiv på det. Men vad tänker ni kring lösningen? För alla vill ju ha en lösning. Jag tänker att män och kvinnor, unga gamla, vill ha en lösning.
Fast det är också en maktfråga, tänker jag så här. Och när det gäller makt så är det ju ändå några som måste släppa en del av sin makt. Så det är ju inte alla som vill ha en...
Eller alla vill inte ha samma lösning.
Nej, exakt. De vill gärna att det här problemet inte ska finnas. Så. Men som sagt, det kan ju vara... För en lösning vore ju till exempel att minska antalet kvinnor. Då skulle det säkert bli mycket lugnare. För är man i minoritetssituation, då blir man ju inte så himla... Då är man ju mer så att lojal med majoriteten, man gör inte sin röst hörd. Så att, ja, men så kan man också gå. För ibland så har de sagt så att, ja, men på den här avdelningen, där det då är färre kvinnor, där är det inte så... Det är inte så högljutt.
Nej.
Och det är så typiskt. Men jag menar, ärligt talat, vad vi tänker som lösning är väl framförallt liksom ett kulturförändringsarbete. Och sen får man ju också komma ihåg att det är ett kunskapsområde. Så att jag menar, det finns ju jättemycket kunskap kring så här hur kön och organisation, hur det funkar. En massa modeller, och det här är ju sånt som framkommer i boken. Vi har ju faktiskt tre små litet bonusmaterial längst bak i boken som är liksom en liten idé kring hur den här kunskapsmassan ser ut. Och jag menar, det finns ju jättemånga företag och organisationer som jobbar väldigt aktivt med att öka jämställdheten. Så det finns ju mycket att ta hjälp av. Och vi har ju rekommenderat med vissa konsulter som vi vet är bra, och vissa olika, det finns ju olika standardiserings- eller certifieringsprogram som man kan använda när man ska jobba med jämställdhetsarbete internationellt och så. Och det gör Johannes på massa andra områden, så då hoppas vi att de kanske tar till sig det här även här.
Mm. Jag tänker att det är många som skriver om olika strategier som man har haft då för att liksom ta sig, lite som du sa, starta band och liksom ha lite kul vid sidan av, för att det är tungt att befinna sig på den här arbetsplatsen. Och det tänker jag att det är säkert väldigt många andra som är minoritet på olika sätt på andra arbetsplatser som känner igen sig, att liksom, det känns jäkligt tungrot för att man måste stångas så mycket, att man måste liksom hitta någon strategi för att överleva nästan. Och inte känna att man går under. Och jag tänkte, det var ju intressant att vissa har ju fått strategier rekommenderade till sig. Mm. Att du som kvinna borde ju göra några saker som jag läste. Liksom att du borde le mer, för att då upplevs du ju vara mindre hotfull till exempel som kvinna. Då upplevs du inte lika aggressiv. Eller gråt i början på mötet, för det blir ju avväpnande för de andra männen. Och då blir man ju helt mörkrädd att läsa att man rekommenderar en annan kvinna att ta till de strategierna. Mm. Jag tänkte jag skulle läsa bara ett kort litet stycke ur ditt kapitel, Linda, som jag blev så berörd av. Eller du kanske kan läsa det själv när du sitter här. Det är det som är understruket där i boken.
Till slut hade jag balanserat mig yr på en alldeles förfärligt trång yta. Var objektiv, inte känslosam, var inställsam, men utan att uppfattas som flörtig, var si och så inne i vinnerligheten. Då kände jag att det kunde inte vara så här. Jag måste ta mig själv på allvar, annars kommer ingen annan att göra det. Och jag vill bli tagen på allvar. Jag vill få nya, roliga och utvecklande utmaningar. Jag vill inte gå runt och känna att jag bär på outnyttjad kapacitet. Jag vill vara delaktig i formandet av världen, och jag vill ha makt att forma mitt liv.
Jag tyckte det var så, jag blev väldigt berörd av det där, för jag kände att det är verkligen någonting tror jag, som många bär på, det här med att man hela tiden ska försöka hitta på strategier. Ja. Nästan som en överlevnadsinstinkt.
Ja, precis.
Vad tänker ni kring de här strategierna då, som de olika kvinnorna och som ni själva kanske som ni mest kan uttala er om liksom har fått ta till för att känna att ni kan manövrera och navigera systemet?
För det var ju liksom också redan när vi bjöd in författarna, så sa vi så här, vi vill skriva mera strategier. Så att det har ju varit fokus på strategier i just mansdominerade miljöer. Men det finns ju massvis av olika strategier. Och vissa strategier kan ju vara jättebra för en som individ. Ja, men ta det här med Linda som startade band. Det är ju liksom superbra för en som individ. Men kanske... Så går ju då organisationen miste om Linda som den här kvinnan med hög kapacitet som skulle kunna bidra ännu mer om hon hade blivit mer sedd i organisationen.
Världen kanske gick miste om ett Nobelpris i ekonomi.
Exakt.
Om inte jag hade känt att jag behövde hela tiden lägga tid någon annanstans för att få energi och liksom orka överleva, då hade man ju lagt all den tiden och kraften och utvecklingen någon annanstans där man var liksom menad att göra. Hålla på med ekonomi, forska om ekonomi eller undervisa i ekonomi. Liksom. Och det är ju det som jag tror jag och många här upplever som orättvist då. För att sen så blir ju jag jämförd med Kalle eller Pelle eller någon annan där som kände inget behov av att börja hålla på och trumma och grejer. Liksom, utan satt kvar på klockan 7 på jobbet och gjorde lite till för att liksom, det skulle ju bli uppmärksammat och det skulle kännas bra och det skulle leda någonstans. Mm. Och det är ju det så här, när man känner att var ska det här leda, in i en vägg? Liksom. Mm. Det är ju det som är att man känner så här ska det inte vara. Det ska vara alla människors rätt, som du säger, att liksom forma sitt liv och kunna utvecklas och på sin arbetsplats där man ändå... Ja. Det låter högtravande, mm. men egentligen är det självklart.
Jag tycker det är det som är intressant, att vad är en personlig strategi som är en överlevnad någonstans, och vad är det som sen då skulle vara en mer organisatoriskt kollektiv strategi som skulle göra det bättre för fler, så att säga.
Men jag tänker att vi ändå har ganska många sådana exempel, för jag tänkte på det apropå att en kompis som sa någonting, åh nej, jag har inte hunnit läsa boken, men det är ju lite som att åka och besöka Auschwitz. Och då fick jag säga så här, fast den är faktiskt ganska rolig också, så här, det är inte bara så. För jag tror det är ändå många som är medvetna liksom. Och då har jag ju medvetna om de här strukturerna, och många är ju feministiska forskare också. Så jag skulle säga att det är mer insikter där som kanske folk skulle kunna dra lärdom av också. Mm. Och då en typisk sån strategi är ju att liksom gå samman och göra någonting ihop. Så det är ju en ganska van, alltså göra motstånd ihop eller jobba för jämställdhetsarbete. Och vissa talar också om hur de har använt humor och ironi som en strategi och så. För att skapa lite osäkerhet och visa det absurda i de här strukturerna och sådär. Mm. Så den typen, och sen så är det ganska många strategier, mig inkluderat, som har tagit fasta på det fysiska rummet. Till slut flyttade jag och skaffade kontor på stan, för att jag såg inte ut i den här korridoren till exempel. Och det var ju fantastiskt. Det är ju mycket som sitter i väggarna, och att man känner att man helt plötsligt känner sig fri på ett helt annat sätt. Fastän man ju gillar, för den gemensamma tråden är ju ändå att vi gillar att forska och gillar ekonomi, verkligen. Så att, utan det är ju just den här organisationen som man... Och vissa sidor av kulturen som man inte står ut med då, som handlar om just kön och ojämställdhet.
Jag blir nyfiken på en annan sak. Känner du att det är någon skillnad när man har kontakt med individer eller ett kollektiv, om vi pratar om män och kvinnor? Är det just när de är i grupp, när män är i grupp, blir det en annan sak än om man sitter och pratar med dem så här?
Vad svår fråga är.
Ja.
Eller går det inte att svara på det?
Det är så svårt då. Alltså, jag menar, det är ju jättemånga, så är det ju verkligen nu. Jag skrev den här boken med att, jag menar, man gillar ju jättemånga personer på Handels. Det är liksom så svårt. När man skriver de här mönstren, så är det ju inte så att man går runt och är ilsk på varenda man på Handels. För man gillar jättemånga av dem. Och de kan vara jätte, liksom, trevliga på en personbasis, och man gillar att prata med dem och man tycker att de är professionella och allting. Men när man ser mönstret så är det frustrerande. Och det är klart att det varierar ju. Vissa är ju mer medvetna än andra. Vissa kan mer om de här sakerna än andra. Så att de kanske också ser till att fånga upp fler kvinnor och på så vis bättre liksom förändringsagenter än andra. Mm. Så det är så svårt att säga. Sen är ju män ofta väldigt ovana vid att se sig själva som en grupp.
Mm.
De vill ju gärna se sig som individer.
Men de har ju möjlighet till att göra det.
Precis.
Så det är en stor skillnad.
Ja, så jag tror att det kan vara provocerande. För jag hörde talas om någon man som blivit så jätte provocerad av vår bok tydligen. Så att det nästan kokade. Och han hade tydligen då sagt att det var för att han vill inte ses som en tillhörande en grupp.
Mm.
Så att jag tror att det kan vara väldigt provocerande om man inte är van vid det. Liksom.
Mm.
Som kvinna är man ju jättevan vid det.
Mm. Hur pass mycket diskuteras generella värderingar och normer som inte har med genus att göra, tänker jag? Är det ett aktivt samtal i organisationen? Vad det finns för övertygelser och normer, attityder, värderingar? Jo, men alltså, ett aktivt samtal.
Jo, men det har ju funnits mycket så här stentavlevärderingar och så, men jag vet inte, det känns ju ändå som att det som spelar en roll är det som görs.
För jag tänker att det där kan ju oftast, det är vår erfarenhet i alla fall, att jag har jobbat i många organisationer att, med kultur just och värderingar, att ofta så är det ju så att om det är en viss del av något normsystem som är det stora såret, liksom, till exempel jämställdhet, så är det kanske också en indikation på att man generellt sett är ganska omedveten överlag kring vad det är för normer och attityder och värderingar som egentligen råder och som jag sa tidigare som präglar alla beslut, präglar vem som premieras, vem som belönas eller vilket beteende som belönas, vilket beteende som bestraffas på olika sätt och så. Och hur man utvecklar människor på den arbetsplatsen. Mm. Och då är det för att man är ganska omedveten överlag. Och det är oftast en kompetensfråga, tycker vi. Att man inte förstår vad det är för någonting. Man förstår inte riktigt vad en värdering är. Mm. Eller hur attityder fungerar. Eller hur normer formas. Mm. Och den omedvetenhet blir per automatik. Får ett eget liv på något sätt. Mm. Som sen präglar hela kulturen. Ja. Och som Helena sa, det är ju någonting som formas... liksom inte över en natt, det formas ju över lång tid om man är en äldre organisation. Och det tar ju ganska lång tid att förändra det sen också, men det första steget är ju att någon insiktsbit liksom, att förstå vad det är som driver beteenden och attityder.
Alltså Handels är ju en lite speciell organisation så tillvida, ja, men vår rektor till exempel, han är ju professor i organisationsteori så han kan ju normer och värderingar i allra högsta grad och han är ju liksom jättebra på det, så att jag tror att där finns ju verkligen en medvetenhet och så. Men sen är det ju speciellt så tillvida att det är liksom en expertorganisation. Så att vi har olika avdelningar som är, liksom, tycker sig vara världsbäst på olika saker. Så det kan ju vara, jag tror att det är en svår organisation att styra liksom, och leda.
Massa oregerliga forskare som håller så att på. Liksom.
Så att den är, och just scenen, för jag kommer ihåg, vi hade någon sån här kultur... ja, det var ju verkligen så stentavla värderingar som skulle inpräntas för en massa år sedan, men, och de finns inte längre, men det var helt komiskt för att de var så illa förankrade liksom i praktiken, och då när de kommer till just en avdelning där det bara är organisationsforskare, då blir det ju skrattretande liksom. Och de skulle liksom pådyvla oss de här värderingarna, det blir jättekonstigt, men så är det ju inte nu, tycker jag. Men jag tror att det ändå är rätt väg. Man går på många andra fronter. Liksom. Jag tycker det känns mer modernt på Handels nu på massa olika sätt. I massa andra frågor. Men just jämställdheten är den som halkar efter. Och det tror jag liksom handlar väldigt mycket om makt. Och det är så många som liksom har sina positioner och värnar om att... Men jag var ju den bästa. Vi kan inte göra om hela det här systemet. Då är ju plötsligt så här, men herregud, alla de här antagningsbesluten längs med vägen och alla de här, all den här legitimiteten jag har fått. Är den inte värd någonting? Ska vi rucka på den nu? Det blir ju liksom mycket svårare.
Mm. Om ni jämför med andra högskolor och universitet i Sverige eller utomlands i den delen, hur pass mycket är det här normen? Eller är det så att Handelshögskolan särskiljer sig, utmärker sig inom det här området? Jag vet att du var på Harvard ett tag, vet jag, va? Och liksom hade en annan upplevelse, ett annat uppvaknande, att jaha, kan det vara på det här sättet också? Men, är det någonting ni ser liksom i andra svenska högskolor och universitet?
Jag tror att just det kan bli lite annorlunda när det är universitet, för då kan man ju välja att ta kurser ur alla olika fakulteter och så, och då kan man ju få en annan spridning. Men sen vet jag, Harvard Business School är ju inte särskilt bra ur ett jämställdhetsperspektiv heller. Men jag tror att de gör en del saker. Den där rektorn har ju gått ut och bett om ursäkt till alla kvinnor bland annat. Men jag tror det som är speciellt med Handels, som ändå gör att vi har vi tycker att det är extremt och kanske ännu sämre än på många andra håll, är ju dels då den här statistiken som står ut, men sen i kombination med kulturen, och det är ju sånt som till exempel en forskare som blev utsatt för en häxjakt, Anna Wahl, och det har man ju inte skådat i den omfattningen så någon annanstans, att hon fick inget stöd, det var en medial häxjakt och hon fick inget stöd av skolans ledning då när det skedde, det här var på 2000-talet i början, men så det är ju speciellt, och att det, liksom, det har inte funnits en kvinnlig rektor, det har varit väldigt få kvinnor i styrelsen och så vidare. Så det här är ju liksom en sammantagen bild av Handels som är en manlig bastion. Så sätt står den ju ut. Men sen så finns det, och tittar man bara på statistiken, så finns det ju vissa skolor, även om de inte är så många, som har snarlik statistik. Liksom.
En hård, liksom, en struktur som är så hårt formad, den är liksom svår att ta sig in.
Ja.
Låter det som. Finns det några goda förebilder då? Om man ska titta,
Men det som har hänt efter boken har släppts är att det plingar i inkorgen i mejlen hela tiden. Och det är roliga mejl. Inte bara vanliga jobb hela tiden. Men och både liksom från akademin men också näringslivet som vill att vi ska komma och berätta om boken och sådär. Och bland annat då Sahlgrenska i Göteborg med Agnes Wold och hennes kollegor. Och det var jättekul att vara där. Och det var så himla häftigt att gå in i det här rummet med liksom 20 plus kvinnor som var professorer. Och de berättade om, ja, jag är professor i onkologi och jag har forskat om det här och det här och det här. Och liksom, det var bara så här, wow. Och de var så häftiga. De var, efter att vi hade pratat om boken och haft en väldigt levande diskussion så var det upp till vita tavlan. Okej, vad gör vi nu? Vi gör det här och det här och det här. Du tar det. Okej, du åker dit att adjungera en professor där, vi tar hit den här kvinnan. Alltså bara sån action-orienterad... Och lyckas man bygga upp det där, och då tror jag verkligen att man kan komma någon vart.
Mm. Ja, så det är väldigt mycket handlar. Alltså, jag har lite svårt för att se det här med förebilder, att hitta kvinnliga förebilder. För jag tycker det är sån risk. Jag menar, problemet är inte att jag som individ inte kan föreställa mig hur jag skulle vara som professor. Det blir också ett väldigt så här, individualistiskt perspektiv. Utan problemet är snarare så här att det är ingen där uppe som ser mig, som fångar upp mig. Jag kan självklart se mig själv som professor. Det är ju inte där liksom problemet. Utan det är ju liksom den här synligheten. Och det tror jag man genom utbildning och kunskapsspridning även kan få män att bli bättre på att fånga upp kvinnor. Så att det behöver inte vara kvinnor. För det kan ju vara så i sådana organisationer att kvinnor som tar sig fram är de som har just fått förneka betydelsen av kön jättemycket. Och anpassa sig jättemycket till den rådande manliga normen och ta avstånd från andra kvinnor och så vidare. Så att de är ju inte alltid de mest liksom hjälpsamma i de miljöerna.
Mm. Jag tänkte framförallt på organisationer som förebilder.
Ah, jaha,
där
ja,
det,
så.
Där det liksom har fungerat.
Ja, men det var så jag associerade, för jag tänkte i Göteborg. Liksom. Så där verkar det ändå finnas kraft och
Men det är väl det här med, ja, men jag tror också det här på att organisera sig på olika sätt. Som de ju hade gjort där i Göteborg. Ja. Men nu var de redan professorer. Men jag menar, det kan ju vara olika nätverk. Kan ju vara bra i organisationen. Sådär. Men så, absolut kunskapsspridning. Liksom, det är ju ändå det mest centrala. Så det finns ju massa organisationer som har bra personer som driver det. Antingen in-house eller att de tar in kunniga konsulter. Mm. Som kan området på riktigt. Liksom. Mm. Det är väl det.
Mm. Ja, det känns som att det finns många fler frågor att ställa, men vi ska börja avrunda tiden med er. Och det har varit jättespännande både att lyssna på er, utveckla era tankar med att läsa boken 179 år av ensamhet. Jag rekommenderar den varmt till alla män att läsa, för jag tror att det mycket är en kompetensfråga, jämställdhet. Det är inte alltid så att en grupp är ondskefull och vill illa eller inte bara vill avsäga sig makten, utan att det kan också väldigt ofta kanske vara ett uppvaknande. Mm. När man får höra andra röster från den där andra sidan som man inte riktigt kanske har förstått, för att det är ingenting man pratar så öppet om.
Mm.
Och det är precis som Helena sa tidigare, det är verkligen många modiga, sårbara berättelser. Så det har varit fantastiskt intressant att få läsa boken och få
kul att höra.
Höra er berätta. Stort tack för att ni var med oss i det här avsnittet. Jättespännande.
Tack själva.
Ja, tack för att
tack så mycket.
Tack.